Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag vet att jag såg honom på avstånd en gång. Jag såg att han gick som om han hade ont hela kroppen. Och jag kunde inte hjälpa honom. Och jag försökte framföra det till hans pappa. Och han bara viftade undan det. Han mår inte dåligt. Det är inget fel på honom. Han mår bara bra. Det är han strålar. Han har bara ett problem med sin relation med dig.
We have to stay with the parent we don't want to stay with. And we're cut off completely from the parent that we don't.
Yep. That's really not helping.
That's not healthy at all. Actually, when you get to be psychologists and you have gone and done all the studying and all the research and you want to come back and tell me that it's not healthy, you can do that.
Att helt förlora kontakten med sitt barn är antagligen något av det värsta man som förälder kan vara med om. Att från en dag till en annan bara mötas av kyla, obesvarade sms och anklagelser om att man varit en dålig eller rent av farlig förälder. Ett barn som gör så här har antagligen väldigt goda skäl till det, tänker kanske många som lyssnar. Men det finns de som menar att det inte behöver vara så. Att det är vanligare än vi tror och att fenomenet har ett namn, föräldraalienation. Existerar det här? Och om det gör det, varför talas det i så fall så lite om det? Välkomna till Djupet, jag heter Magnus Thorén. Föräldraalienation eller parental alienation på engelska är alltså temat för det här programmet. Ett kontroversiellt begrepp enligt vissa, medan andra som gästerna, till exempel vi strax ska höra här i podden, menar att det är hög tid att föra upp föräldraalienation som begrepp på dagordningen. Gäster i djupet den här gången är
Anna Lützy, författare och journalist. Anna har arbetat för en rad svenska tidningar och tidigare bland annat skrivit böckerna Fru Freud och jag, en historia om begär. Och tillsammans med Ulrika Olsson boken Den tusende gången, en berättelse om sexuellt utnyttjande. Kristina Bergenstein, advokat med inriktning på affärsjuridik, brottmål och familjerätt. Tillsammans med Anna Lützy har Kristina tidigare skrivit boken Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige. Fakta, rättsregler, erfarenheter. En bok som nu i höst ges ut igen i ny reviderad upplaga.
Anna Lützy, välkommen.
Tack.
Om vi börjar här, föräldraalienation, parental alienation.
Mm.
Vad är det för någonting?
Det är en familjedynamik, ett fenomen där ett barn tar avstånd från en förälder som barnet tidigare har haft en nära relation till och utan sakliga skäl samt på grund av den andra förälderns påverkan på barnet.
Och det här med sakliga skäl, vad kan det vara för någonting?
Allt som vi vanligtvis menar med våld och övergrepp eller undermåligt föräldraskap som gör att barn ska ta avstånd från en förälder.
Förövaren i det här, är det alltid en förälder eller kan det vara en annan släkting? Eller?
Enligt definitionen på föräldraalienation så är det en förälder eller alltså likvärdigt en vårdnadshavare eller föräldrafigur.
Mm. Är det här någonting som alltid dyker upp i samband med vårdnadstvister eller kan det vara så att säga, mitt under ett äktenskap eller när som helst?
Oftast i samband med vårdnadstvister, men inte alltid. Det kan också vara i existerande relationer, men det är undantag.
Är det män eller kvinnor, alltså mammor eller pappor, som oftast alienerar barn?
Båda. Det är FA är ingen genusfråga. Historiskt sett så hade ju... FA är en konsekvens av ökad jämställdhet och möjligheten till gemensam vårdnad. Och eftersom det inte var så tidigare, utan mammorna hade barnen tidigare, så från början så var det ju flest mammor. Men i takt med att föräldraskap blir delade och jämställda, så blir FA också en jämställdhets... Det påverkas av jämställdheten på samma sätt. Och den forskning som finns idag är helt enig om att FA är ingen genusfråga. Det leder helt fel att prata om det som det är. Det är en barnmisshandelsfråga.
Ja, så att det är alltså så att ökad jämställdhet i samhället, som ju menar väl i princip alla, har bidragit med jättemycket gott. Ja. Det har också fått en negativ konsekvens i samband med det här.
Ja, föräldrar som vill bråka efter en separation kan idag bråka om barnen på ett sätt som inte var möjligt förut.
Tidigare var det mamman som fick vårdnaden, bråkade pappan så fick han ofta mindre vårdnad.
Någonting sånt.
Varannan vecka på Skansen till ingen kontakt alls ungefär.
Ja, inte vet jag, men möjligen funkar den bilden. Så en av orsakerna till att FA förefaller öka mycket i hela västvärlden är det du sa nu.
Pappor vill också vara med och ta hand om barnen.
Ja.
Och det blir bråk.
Ja. Men en annan orsak som jag tror är viktig att nämna här också är att människor idag vill bråka överhuvudtaget. Att det finns en benägenhet till att bråka om saker och försöka utkräva upprättelse, till exempel efter en separation. Så det är också enligt forskarna en bidragande orsak till att FA har ökat så mycket.
Intressant. En lyssnarpanelist, lyssnarombudsman, det har vi ju nästan alltid med här i djupet och idag har vi det. Välkommen, Börje.
Tack för det, tack.
Du får gärna ge hela ditt namn och berätta lite om vem du är.
Ja, jag är en entreprenör, egenföretagare, numera pensionerad, samhällsintresserad pensionär. Den här frågan är inte speciellt insatt i, men... Ja, jag ska försöka göra mitt bästa för att åstadkomma några smarta frågor.
Mm, ja, men det kommer du säkert att lyckas bra med. Och de dumma frågorna är oftast de bästa, har jag insett efter många år som journalist.
Okej. Ska jag redan nu ställa frågor eller ska jag?
Ja, det får du göra om du vill. Har du något på agendan nu som du vill fråga om, så går det bra.
Ja, jag förvånas över frågeställningen. Jag tycker det här har väl förekommit i alla tider att föräldrar har bråkat och att det har gått ut på barnen. Den som då har haft mest kontroll på barnen har väl på något sätt försökt att kanske utnyttja det mot den andra. Jag vet inte riktigt hur ska man komma åt den typen av frågeställningar mer konkret så att det skulle kunna bli juridik av det. Det skulle jag vilja ha utvecklat faktiskt.
Ja, det kommer vi säkert att komma in på i podden, men Anna Lützu, du kan väl få säga någonting om det?
Ja, att det har funnits länge, så är det. Det första fallet som jag har med som ett exempel på i bokens del om historik är Medea, det grekiska dramat där Medea dödar barnen för att skada deras pappa. Och på den vägen är vi.
Mm. Börje, du får komma in senare i sändningen också, såklart. Och vi ska säga också, ni kan... Maila mig, Magnus Thorén, om ni vill vara med som lyssnarombudsman i kommande avsnitt av Djupet. Och det som ni redan är så bra på, alla ni som lyssnar, hör av er fortsatt med idéer. Det har kommit in senaste veckorna en del av er lyssnare som tycker vi ska göra en ny Djupet om situationen i Ukraina. Skadestånd till brottsoffer i Sverige fick jag häromdagen ett mejl om att de är så provocerande låga, borde vi titta på. Den gröna omställningen också kommer vi titta på. De närmaste månaderna. magnus.thoren@kvartal.se Kristina Bergenstein, välkommen du med.
Tack.
Du arbetar ju en del med familjerätt och stöter på vårdnadstvister, såriga separationer, bråk om barn. Det här med föräldraalienation, hur ofta dyker det upp på ditt skrivbord?
Ofta. Jag tycker nästan alla ärenden som jag har idag handlar om föräldraalienation, och det är en ökning under de här 20 åren som jag har arbetat, helt klart.
Hur vanligt är det?
Ja, nu kan inte jag riktigt säga eftersom jag ser ju bara en liten del, men i mina ärenden så är det kanske 90% skulle jag säga. Och det är även innan vi skrev den här boken så var det vanligt.
Den här termen, eller idén om föräldraalienation, den uppfattas ju som kontroversiell av en del. Och vi ska gå in lite senare i programmet på kritiken som finns mot det här begreppet också. Men stöter du på en del skeptiker också i ditt arbete som menar att det där kan väl inte stämma?
Absolut, och det har ju varit otroligt kontroversiellt. När vi skrev vår första bok så var jag otroligt negativ till att vi överhuvudtaget skulle använda termen föräldraalienation för att det var så animerat. Idag är det inte lika animerat. Alla känner igen fenomenet i sig. Sen har man olika namn på det, föräldraalienation eller ett otillbörligt avståndstagande. Eller det finns olika typer av namn på det här fenomenet.
Ni lyssnar på Kvartalspodd Djupet på temat föräldraalienation. Och vi ska nu höra en förälder som vi kallar för Marie som menar att hon i samband med en skilsmässa för många år sedan blev utsatt för just detta när hennes tidigare man tvingade eller manipulerade hennes son som vi här kallar M att mer eller mindre från en dag till en annan bryta med sin mamma Marie.
Jag är en tvåbarnsmamma. Med vuxna barn. De var det finaste i mitt liv. Mm. Eller är fortfarande. Mm. Jag är civilingenjör. Jobbar som konsult i ganska tekniskt avancerade miljöer. Tycker om att jobba med människor.
Vi sitter ju i ditt vardagsrum. Och bara några meter bort så har du ju bilder på dina två barn. Men killen, som vi kallar M, när träffade du honom senast?
Vet du vad, det var faktiskt förra sommaren. Fast träffa vet jag inte, men då var jag på väg in i affären. Jag skulle handla. Och så fanns det bygge som var bredvid vägen, så man gick liksom i en korridor mellan affären och parkeringen. Och där, när jag var på väg in, så är han på väg ut. Och det tog ju några sekunder innan jag förstod att det var han. Och det var lite chockartat, men jag blev så himla glad att jag kunde se honom och jag sa hej. Och först blev han glad. Han liksom responderade till min glädje. Men sen så ordnade han sina ansiktsdrag och så gick han bara. Så det hände liksom inget mer. Men det senaste gången jag sett honom på riktigt.
Och innan det där tillfälliga mötet, hur lång tid hade det gått då sedan du hade träffat honom?
Om man säger så här, träffa. Om man säger träffa är att man pratar med varandra och kanske resonerar, ger varandra en kram eller något sånt där. Då är det 15 år sedan.
När misstänkte du första gången att här det är någonting som inte står rätt till i våran relation?
Jag kan ju säga att brytningen kom kanske 9 månader ungefär efter att hans far flyttade ut ungefär. Vad jag märkte på M, det var att han helt plötsligt blev kritisk till saker som han hade tyckt om tidigare. Vi hade ett husdjur, men helt plötsligt gick det inte för honom att klappa det här husdjuret. Jag fick ju höra senare att man var kritisk till det då, överhuvudtaget. Och han hade ju älskat det där innan. Så märkte jag ju också när han kom tillbaks från att vara hos sin pappa så var han var kritisk först. Och så spänd, det var som att han kunde inte slappna av. Sen tog det några dagar, sen blev han liksom sig själv igen. Och sen när han hade varit hos pappa igen så var det liksom samma veva. Det var likadant varje gång. Men då förstod jag ju inte vad som pågick. Jag tänkte ju kanske mer i banan att livet är komplicerat och svårt som det är just nu. Överhuvudtaget. Och bara flytta mellan kan ju vara svårt att vänja sig vid. Så att jag tänkte som så att jag försökte att han skulle ha det lugnt och skönt när han var här. Och det där är ju kanske, det är bara några månader innan själva brytningen.
När han bröt, då gissar jag att du försökte kontakta honom. Och kontaktade honom och frågade vad som pågick. Vad fick du för svar?
Oftast ingenting. Alls. Någon gång ringde jag faktiskt hem till hans pappa istället. För jag fick ju inga svar på
på vare sig sms eller mobil, alltså ringa direkt. Men då ringde jag hem till hans pappa och då hörde jag hur han sa till M. Han använde, vet du, man kan ju använda tonen i rösten, men jag instruerar på det sättet. Tonen var, vill du prata med mamma? Men man betonar första, vill du prata med mamma? Så det är liksom en sån här indirekt instruktion. Så då var, han sa ju nej. Nu måste jag pausa lite. Så,
Det går bra. Det är jobbigt att prata om det här.
Ja, det är fortfarande, ja, det är det. Det var en väldigt, väldigt jobbig period. För jag var så jäkla rädd. Och jag var så... Jag vet att jag såg honom på avstånd en gång. Jag såg att han gick som om han hade ont hela kroppen. Och jag kunde inte hjälpa honom. Och jag försökte framföra det till hans pappa. Och han bara viftade undan det. Han mår inte dåligt. Det är inget fel på honom. Han mår bara bra. Han strålar. Han har bara problem med sin relation med dig. Så, fast jag säger att han ser ut och mår så dåligt. Så att...
Det kunde du som mamma se. Den här relationen då som pappan, din exman och kanske M också menade hade förstörts av dig. Fick du någonsin någon förklaring på vad du skulle ha gjort?
Det fanns ju saker som de sa. I alla fall, kanske M sa ju inte så mycket för han pratade ju inte med mig. Och han skrev ett brev faktiskt första hösten. Och i det brevet så såg jag att han var ledsen och arg och förvirrad. Förvirrad på det sättet att han kunde beskriva historier som tvärtom. Han kunde skriva att jag hade inte brytt mig om honom överhuvudtaget, till exempel. När det i själva verket var jag som var hemma. På den tiden så hade jag klivit av yrkeslivet och faktiskt var heltidshemma. Jag pluggade också. Jag pluggade och var hemma. Och jag körde ju allt, vet, skjutsa och greja. Men han uttryckte det som att jag hade inte funnits där. Utan det var bara hans pappa som hade gjort det. När det faktiskt var precis tvärtom. Så det var som att han hade vänt på allting upp och ner i sitt huvud. Så det var en sån här sak att de sa. Och det var på grund av allt jag hade sagt och gjort. Och jag fick aldrig reda på vad det handlade om. För jag frågade ju, men vad är det jag har gjort? Nej, det skulle jag veta om ändå. Annars hade jag, nu är det här vuxna som säger det här. Annars hade jag Alzheimer. Om jag inte visste om vad jag hade gjort. Så det fanns liksom en historia, det var som ett mantra som man sa.
Och det där, jag gissar att det där uppfattar man nästan lite Kafka-artat när det sker. Men jag tänker som förälder själv också, om man rannsakar sig och är väldigt hård mot sig själv ibland och man är inte alltid perfekt. Händer det att du rannsakar dig själv och tänkte, är det kanske jag som ändå, utan att jag vet om det, har orsakat det här?
Ja, det har jag gjort. Många, många gånger om. Det finns ju händelser. Det finns ju händelser särskilt efter när jag försökte kontakta M. Och ibland var jag ju ledsen. Och ibland var jag ju upprörd. För att jag förstod inte vad som hände. Egentligen så var det mer så att man fattar helt enkelt. Det tog väldigt lång tid för mig innan jag fattade. Innan det här, vi hade ju en jättegullig relation. Men, jag menar, du vet ju hur det är när man... Han var 15 när han försvann. Men han var en ganska... Alltså killar i den åldern kan ju vara allt från små pojkar till vuxna män. Han hade liksom påbörjat sin resa, men hade inte kommit så långt, kan man säga. Så han var jättegullig. Han var... Alltså vi var ute och reste precis på slutet där. Och han ville ju att jag skulle må bra och vara glad. Så han köpte en present till mig. För hela sin... Han hade fått en peng då för att använda på semesterresan. Och den använde han. Så det, han var ju så, att han ville att... Han ville försöka göra att det blev bra. Men jag vet ju också att jag mådde ju väldigt dåligt under den här perioden själv. Jag sov ju ingenting. Och jag var ju orolig. Och jag var... Det var ju så mycket som var upp och ner. Så jag kan tänka mig att han tyckte att det var svårt överhuvudtaget. Svårt kanske att möta mig. Jag var inte den här glada, vanliga mamman som var, hon som var så trygg och god. Liksom. Utan jag var på en annan plats.
Skilsmässor är ju tuffa. Det är svårt att sätta sig in i någon annans huvud såklart. Och det är gissningsvis för dig också. Men varför, från ditt perspektiv, gjorde i så fall din exman det här mot dig och mot... M och hans syster som det ändå skulle vara att alienera någon?
Ja, du. Det här är ju en sån här... Det har jag frågat mig själv många gånger. Vad handlar det om? Är det, var han arg på mig? Han hade ju träffat en ny. Så att det handlade ju inte om att bli arg på mig för att jag har gjort något sånt. Men jag har en känsla av att han ville ha kvar kontroll. Han hade ett stort kontrollbehov även innan.
Mm. Marie där, som alltså inte haft någon kontakt med sin äldsta son, som vi kallar M här, på väldigt många år. Analytiker Kristina Bergenstein, tankar i huvudet när ni hör det här?
Ja, det är ju förstås en fruktansvärd upplevelse, en fruktansvärd situation egentligen för hela familjen. Alltså, både för M och för henne och för även övriga familjen såklart, syskon och även pappa.
Känner du igen den här historien? Är den typisk? Det som du lyssnar på just nu, det är gratisversionen av Kvartaldjupet. Hur typisk just Maries historia som vi just hört är, och vad är det hon säger att hon upplevt som är typiska varningsklockor när det gäller föräldraalienation? Det kan du få höra om du tecknar en prenumeration på Kvartal. Som prenumerant då får du tillgång till hela avsnittet av Djupet, liksom såklart till resten av Kvartals poddar och texter i deras fulla längder utan reklam.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Som ni har varit inne på, det finns en del forskning internationellt kring FA, föräldraalienation. Men Socialstyrelsen i Sverige, de har inte, så att säga, ännu i alla fall godkänt inom situationstecken begreppet. När jag kontaktade Socialstyrelsen för en intervju kring det här med föräldraalienation här om veckan, så avböjde de det och de svarade att Socialstyrelsen inte följer forskningsläget om det de kallar för parental alienation, då, det är samma sak. Och de kan därför inte uttala sig, och myndigheten har i dagsläget inga framtagna råd eller riktlinjer kring föräldraalienation. Och jag kontaktade också myndigheten MFOF, som jag faktiskt, måste jag säga, inte ens visste fanns för en vecka sedan. Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, och de har inte heller koll på forskningsläget. Man skriver till mig därifrån att termen kan vara kontroversiell, men att det är sannolikt att myndigheten behöver fördjupa sig i ämnet framöver utifrån regeringsuppdrag. Och man hänvisar faktiskt också till eran kommande bok här, från myndighetens sida, att den kan man läsa sådär. Men vad tänker ni om det där? Myndigheterna som sysslar med det här med att familjer ska må bra och att sånt här inte ska ske, de har ingen koll på det här. De tycker inte forskningsläget är tillräckligt bra.
Får jag fråga, vad var det, sa du, som Socialstyrelsen sa till dig när du frågade?
De sa att Socialstyrelsen inte följer forskningsläget och kan inte uttala sig om begreppet.
Nej, och då blir min första fråga varför man inte följer forskningsläget.
Ja, det kan inte jag tala om heller, för de ställde inte upp på en intervju.
Nej, jag förstår. Men det som finns att säga här, det finns många saker att säga, men det norska Folkehälsoinstitutet, som är en myndighet, de följer nämligen forskningsläget. Och de gjorde en rapport år 2021. Som heter Vården förstå och hantera barn som avvisar en förälder. Det blev svensk-norska där. Och det är en ganska tjock liten skrift, 67 sidor. som bygger på 54 primärstudier, som det heter, och en forskningsöversikt. Så
i Norge har man
tyckte man att det här var viktigt att följa, och man fick också ett ganska matigt resultat. Så min fråga måste bli varför man inte vill följa forskningen här när det finns forskning. Och det är också min erfarenhet, det är därför vi gör en ny upplaga av boken. Jag tror att mina referenser till vetenskapliga artiklar från den förra upplagan har ökat från 37 till 84 eller någonting sånt där. Forskningen exploderar utomlands.
Så det händer mycket?
Det händer jättemycket. Ja. Och sen vad gäller MFOF så är det också så att de har ju själva i några dokument som jag har hittat på deras hemsida konstaterat att professionen, socialtjänsten, efterlyser kunskap om det här. Så om man vet att professionen efterfrågar kunskap, hur är det då möjligt att man inte vill följa forskningsläget?
Det lät ju från deras sida som att de inväntar ett eventuellt
regeringsuppdrag. Ja, jag tänkte nu att Socialstyrelsen inte vill följa forskningsläget.
Vi får låta den saken bli hängande i luften då. Men man kan säga så här att i Sverige så finns det egentligen inga officiellt offentligt utarbetade riktlinjer kring det här med föräldraalienation.
Nej.
Och så här säger Marie om hur det gick för henne att få hjälp.
Det fanns ju inte så mycket bra information då. Det mesta jag hittade var ju liksom pappagrupper som var arga, och så var det militanta feminister som motsatte sig där. Så det var, vad jag såg var en könskamp som inte hade med min situation att göra. I min och mina barns. Det var, så det tog lite tid innan. Och det var väldigt svårt att hitta hur ska jag kunna få hjälp, hur ska vi kunna få hjälp när man inte har något ord att sätta på det heller, och det som man pratar om stämmer inte med mitt.
Har du fått någon hjälp, tycker du?
Från vem?
Ja, det kan vara vad som helst. Samhället, psykologer, advokater, vad som helst.
Den hjälpen jag har fått har jag sökt privat. Det har inte gått att få någon, alltså det har varit så konstigt runt det här. Det har varit någon slags, jag pratade med en person i min närhet som jobbar på SOS på, i kommunen jag bor, och där var det som om det viktigaste var att det här inte kom ut, trodde man.
I din omgängeskrets på jobbet eller i samhället i stort, vad får du för reaktioner när du kanske anförtror någon din historia?
Oj, det finns ju de som inte tror på det. Det finns de som inte tror på det. De säger att men nu vuxen, han borde förstå. Men då tänker man inte riktigt på hur det är med människor som har fastnat i sekter och så vidare. Det räcker ju att titta på de här gänggrejerna som pågår. Det är ju inte människor som inte är påverkade, om man säger så. Det kan jag få. Ibland kan människor gråta, särskilt när man har småbarn själva. Då brukar det vara svårt. Ibland tvivlar man. Ibland ifrågasätter man mig. Jag måste ha gjort något. För annars kan det inte bli så här. Det tror jag är en jätteförsvarsreaktion hos människor. Det här är ju skitläskigt. Kan man förlora ett barn? Fast man faktiskt är en alldeles vanlig förälder. Som har gjort, som älskar mer än allt annat.
Det här som du upplevt, vad har du gjort med dig?
Ja, den här resan är ju väldigt... Jag önskar det inte till någon annan. Men man blir både stark och skör i ett paket. Jag har kraschat 18 gånger. Så här utmattningsdepression, det förekommer förstås. Jag har varit i kamp så länge.
Hur ofta tänker du på din son?
Jag vaknar varje morgon och gör det. Jag brukar vakna och ha ont. Men samtidigt är det så att här går ju väldigt mycket upp och ner. Det man är inte ledsen jämt, utan jag är glad också. Det går att leva också, men det är så fruktansvärt onödigt. Och det är något slags vakuum någonstans. När det var som värst, så i början där särskilt, då gick det ju liksom inte att ta in honom hela vägen, utan jag var ju tvungen att... Jag brukar beskriva det som att han svävade bakom mig som i en ballong. Och så fick jag, han liksom bara förnam honom lite grann. Och sen fick man sätta sina hörn. Och så tar man in det här och så bryter man ihop. Och
då kommer hela skräcken och smärtan och det här att man inte förstår vad som händer och man är så jävla maktlös. Det är, och det är som, jag vill ju mitt barn det bästa. Jag vill ju bara att han ska må bra. Och jag vill ju kunna finnas i hans liv som en vanlig jäkla mamma. Men det fick jag inte. Jag var inte tillåten.
Mm. Marie där, om vilken hjälp hon fick och hur det här har påverkat henne. Att hon förlorade kontakten med sin son M. Ja, reaktioner på det ni hör?
Ja, det är ju därför föräldrar i Maries situation kontaktar mig. För de har ingen att prata med. Och det jag gör är att skicka dem vidare till varandra. Att det här kunskapsbristen, både såklart när man kommer till SOS och söker hjälp, men överhuvudtaget är ju ett jättestort problem. Det är därför vi har gjort boken.
Mm. Men jag tycker nog att det har blivit bättre. Det här är ju ändå 15 år sedan och jag ser en stor skillnad om jag tittar 15 år tillbaka hur det ser ut idag.
Man har mer koll på det här idag.
Mer koll, mer kunskap, man kan få mer hjälp, även om det inte, jag ska inte säga att det är jättebra, men det är bättre. Och man kan också se, om man tittar på rättspraxis till exempel, så om man ser på barn under 12-13 år, så händer det idag att man flyttar barnet också, att man ser den här problematiken från domstolens sida och även från socialtjänstens sida. Så såg det inte riktigt ut tidigare, då handlade det mer om kontinuitet, det vill säga att barnen ska vara kvar där barnet har varit tidigare. Så att det är annorlunda idag, tycker jag.
Jag tänkte på det Marie sa om socialtjänsten, för att de som kontaktar mig då, dels är det ju föräldrar som inte känner sig förstådda på SOS. Och många gånger på grund av just det Marie sa, att de föräldrarna läser på och så kommer de till SOS och så säger de, hur förhåller ni er till föräldraalienation? Och så säger SOS, till det förhåller vi oss inte alls. Och då blir det ju den här väldigt märkliga situationen att föräldrarna vet mer utifrån, för då har de ofta läst Kristina som min bok, så de är pålästa utifrån forskning och kunskap och SOS vägrar att förhålla sig. Men jag blir ju också kontaktad av en del personer från SOS, socialsekreterare, som inte vågar ta upp det med sina chefer och som inte, som känner sig också otroligt trängda av att de har förstått att det är så här. Men de har heller inga forum att liksom dela det ordentligt. Men jag har faktiskt med i den här nya upplagan av boken, för dels är det ju en faktadel och så skriver Kristina om det juridiska. Och sen har jag intervjuer med professionella men också med föräldrar. Och faktiskt också den här gången med ett nu vuxet före detta alienerat barn. Men med, i intervjuerna med de professionella så är det med den här gången socialsekreterare. Som så att säga kommer ut som FA-kunniga och berättar om
så
det.
Så det är en förändring? Då.
Det är en förändring.
Hon upplever ju en tvista mellan, som hon kallar för, pappagrupper och militanta feminister som bråkar om den här termen. Att hon kände sig inte hemma i något av lägren. Och ni har ju sagt tidigare att det här är lika vanligt att drabba män i samma utsträckning som kvinnor. Men finns den här schismen och konflikten kvar?
Jag ska bara säga att om det är exakt lika vanligt vet jag inte. Men det går, internationellt går det mot jämlikhet, jämställdhet här.
På alla fronter.
Det har nog varit så. Jag tycker inte att det är riktigt på det sättet idag. Utan det ser lite annorlunda ut just för att det drabbar både män och kvinnor.
Mm. Hörrni, ni pratade tidigare om de här kriterierna för hur man avgör om det är föräldraalienation det handlar om. Om ni skulle dra dem lite begripligt, vilka är de?
Jag har 11 stycken med i boken och de tar upp jättemånga sidor, så jag kan inte dra dem här snabbt och lite begripligt.
Utan men lite översiktligt, vad ska man kolla på?
Alltså man börjar med att titta på barnet. Man börjar med att titta på hur barnet beter sig, och då finns det olika saker man kan titta på som egentligen är uttryck för större eller mindre sån här psykologisk splitting, hur det yttrar sig i vardagslivet. Och sen så det är en sak som de professionella är eniga om, att det finns etablerade sådana saker på att titta på hur barn beter sig. För framförallt svårt alienerade barn beter sig ofta väldigt bizarrt. Mycket märklig form av beteende, som experterna säger att det är egentligen bara alienerade barn som beter sig på det sättet.
Och vad kan det vara?
som Kristina sa, den här enorma svartvitheten. Att hela världen förvandlas till en grupp med onda och en grupp med goda. Och det är ett vattentätt skott däremellan. Och alla som är på den favoriserade förälderns sida är jättebra. Och alla som är på den bortvalda förälderns sida är jättedåliga. Och de är ingenting att ha. Det är en sån riktig super red flagg. Och också det här att man tar avstånd så snabbt. Och det går inte att hitta någon orsak. Man frågar barnet varför. Och det går inte att få något begripligt svar. Det kommer jättekonstiga svar. Jag vill aldrig mer att träffa till exempel mamma för hon lagar äcklig mat och sådana där saker. Så att vuxenvärlden, det blir bara konstigare och konstigare ju mer man frågar. Vad experterna också säger att barn som har varit utsatta för det man kan kalla här då kanske för mer konventionellt våld och övergrepp. Där brukar det finnas en ambivalens. Man är ledsen för att en förälder är borta. Även om man förstår att jag kan inte ha en kontakt med den nu. Och man kanske hatar den samtidigt, men man är också
så ledsen. Även om mamma eller pappa slog mig eller missbrukade eller gjorde dåliga saker med
så
mig.
Så kan man minnas någonting gott också. Och man kan uppleva en saknad och en sorgeprocess av något slag. Alltså det här måste ju de som kan psykologi berätta mer om än vad jag kan göra. Men någonting åt det hållet i alla fall. Medan alienerade barn är totalt kompromisslösa. Jag vill aldrig mer träffa den föräldern. Det spelar ingen roll vad den gör. Jag hatar den. Den är galen eller
så
någonting.
Det är ett bedömningskriterium. Om du skulle lyfta fram ett till.
Ja, sen så finns det också olika kriterier och skattningstester. Det finns jättemycket här. Och bortsett från de 11 jag har med i boken finns det massor mer än det. Men då är det att man tittar på den drivande föräldern. Det heter parental alienation behaviors. Man tittar på, man har också, där är expertisen också helt enig att det finns en uppsättning beteenden som de föräldrarna använder sig av för att då förstöra anknytningen till den utmanövrerade.
Och vad skulle det kunna vara till exempel?
Jag menar att skrämma barnet. Att insinuera att den andra är farlig, galen. Du ska inte vara rädd nu när du ska träffa mamma eller pappa till helgen, för de kommer nog inte kidnappa dig. Då har man satt ett effektivt frö och sådana saker. Man kallar inte den andra föräldern för mamma eller pappa. Man börjar prata om dem med förnamnet istället, till exempel. Barnet är förbjudet, outtalat förbjudet att uttrycka kärlek till den andra föräldern. Man får inte ha fotografier på den andra föräldern i sitt rum och sådana där saker. Och så det här ständiga nedvärderande pratet. Ett ständigt, ständigt, ständigt prat om hur dum och farlig och ovärdig den andra är på olika sätt.
Mm. Och det är så att säga gör jobbet då över tiden?
Ja, ganska fort kan det gå. Mm.
Men också hur den andra föräldern faktiskt väljer bort barnet.
Ja, just det. Man säger att den bortvalde, han eller hon älskar dig inte egentligen. Tills barnet börjar berätta de historierna själva, kopiera dem med den drivande förälderns ord. Mm. Så det är också något sånt, det är också ett kriterium som man, när man utvärderar om barnet upprepar, om barnet pratar på ett icke-åldersadekvat sätt.
Och just det, lånat begreppen från mamman eller pappan.
Kopierat rakt av, det kallas parroting, rakt av.
Parroting. Mm. Bra, vi ska se, Börje, våran lyssnarombudsman.
Jag har en fråga där. Alltså om en förälder då inte får träffa sitt barn, har ingen aning om de här kunskaperna som ni har och går till, ja det är väl till socialsekreterare. Alltså generellt idag konkret, vad händer då? Får den hjälp med detta eller vad är er erfarenhet? Blir det någon lösning på hennes eller hans problem då så att han kan få träffa sin son eller dotter?
Jag kan väl svara på den frågan. Det beror på. Det beror på dels vilken socialtjänst och vilken socialsekreterare som man träffar på. Vilken kunskap som finns. Och det beror också på hur gammalt barnet är. Det går ju som jag sa tidigare någon sorts skiljelinje där vid 12-13 år. Om det är ett yngre barn så ser det annorlunda ut. Då finns det ju en, vad ska man säga, presumtion för umgänge kan man säga.
Men det finns ingen rutin för att man verkligen säger okej, är det så då ska vi hjälpa till och lösa det här problemet. Utan det blir ifrågasatt. Eller jag tycker bara det är konstigt om det är så allmänt att man inte på något sätt har någon sorts sätt att förhålla sig till en sån här situation.
Precis det håller jag med dig om, Börje. Jag tycker också att det är jättekonstigt. De historierna som jag väldigt ofta hör är att man kommer dit och så berättar man om det här, men så förhåller sig inte socialtjänsten till konceptet föräldraalienation med de specifika kunskaper som ingår i det, utan man kallar det för samarbetsproblem. Och föräldraalienation är ju inte samarbetsproblem, för det är inte två lika goda kolsuper, utan det är en som attackerar den andra. Och sen inleds då ett oändligt antal i åratal ofta. Det är utredningar och det är behandlingar och det är samtal och det är oräkneliga möten, samtidigt som allting bara blir värre eftersom man saknar kunskap. För om man hanterar föräldraalienation som man gör med samarbetsproblem, det är inte bara verkningslöst utan det är kontraproduktivt. För vanliga behandlingar bygger ju på att de båda parterna vill försöka göra bra. Men det som kännetecknar föräldraalienation är ju att en part vill inte göra bra här. En part vill inte lösa problemet. Så det leder absolut ingenstans förutom neråt.
Ja, vad säger du om det, Börje?
Ja, jag förstår det. Och jag tycker det är jobbigt när man inte kan... som entreprenör, se en lösning. Jag skulle vilja se en lösning att man verkligen gör så här och gör så här och så här, så har vi en lösning. Men det verkar väldigt komplicerat det göra.
Kristina och jag är entreprenörer i FA. Det är därför vi har skrivit den här boken som är full av lösningar utifrån kunskap.
Vi har ju pratat om vad föräldraalienation är och hur man möjligen kan upptäcka det. Och vi ska nu gå in på att tala om kritiken mot begreppet, för det finns ju också. FA uppfattas ju av vissa som kontroversiellt. Och ett skäl till det är grundaren Richard Gardner, han som kom på det här begreppet i grunden. Det är en amerikansk barnpsykolog som lanserade teorin som på den tiden kallades PAS, Parental Alienation Syndrome. Richard Gardner, hur ser ni på honom och varför uppfattas han som så kontroversiell?
Jag tror att han var psykiater, men jag är osäker.
Ja, förlåt, det kanske var psykiater han var. Men barnpsykolog
jag är lite
läste
osäker.
Jag på.
Alltså, jag vet inte jättemycket om Richard Gardner, för att om man skulle fördjupa sig i honom så skulle man få skriva en helt annan bok om bara honom. Jag har hört honom beskrivas som en fantastisk vetenskapspionjär och som mer eller mindre en galning. Så jag lämnar det därhän. Däremot, det han gjorde var ju att mynta begreppet. Och han identifierade också, hans identifikationskriterier, de som han slog fast, de gäller fortfarande. Alla experter idag använder sig av dem i ursprunglig eller vidare utvecklad form. Men det hände säkert en massa konstiga och förfärliga saker i början. Alla begrepp kan ju missbrukas. Så jag gissar att mycket av kritiken kommer för att begreppet missbrukades. Och sen som det här som du sa med PAS, det är helt överspelat idag i det professionella kontexten.
Mm. Men använder inte det här uttrycket syndrom längre. Nej. Varför är det känsligt?
Ja, varför det? Alltså en del använder faktiskt det. De som började sin forskarkarriär när man fortfarande kallade det för PAS, de kallar det fortfarande för PAS, och några av dem är jättestora och etablerade, så det är inte känsligt på det sättet. Nej, men ett syndrom är ju ett medicinskt syndrom som Richard Gardner med flera ville ha in i diagnosmanualen, och det har varit så många turer omkring det som idag också är överspelade. Idag är experterna eniga om att begreppet föräldraalienation eller parental alienation då är bra och att det täcker in. Jag skriver en del, det finns mer att säga om det här, men då skulle det ta jättelång tid. Det står i boken en del om det.
Ja, han beskylls ju bland annat för att ha haft en förlåtande syn på pedofili, och han tyckte inte att det var så viktigt att låta myndigheter få reda på misstänkta sexuella övergrepp, vad jag förstår. Just det där, står det i vägen idag, tror ni, för att det här med föräldraalienation ska bli så att säga välkomnat in på riktigt i finrummet?
Ja, det tror jag.
Absolut. Men det är därför det är så viktigt att identifiera vad som är vad. Vi säger ju inte att allt är föräldraalienation, utan det finns såklart barn som är utsatta för övergrepp av olika skäl, och då måste ju de barnen få rätt hjälp.
Ja.
Så att även om det är en förälder som då säger det här handlar om föräldraalienation, men det är egentligen övergrepp, så måste ju så att säga socialtjänsten framförallt kunna göra den bedömningen och barnen får rätt hjälp.
Ja, vem som än ljuger så är det lika illa att någon Exakt. Ljuger och barnen överger sitt övergrepp.
Ja.
Det där är ju en annan kritik som ofta lyfts fram. Hur vet man så att säga vem som har rätt här? Om den ena föräldern anklagas för att ha begått sexuella övergrepp eller misshandlat barnet, och så säger den föräldern nej, jag är helt oskyldig, jag är utsatt för föräldraalienation.
Och vi är tillbaka vid identifikationskriterierna. Ja. Det är därför vi lägger sånt fokus på dem.
Men det blir svårt.
Ja.
Det måste såklart göras en utredning i varje enskilt fall av personer med rätt kompetens för att göra det. Men ett sätt att börja är ju med identifikationskriterierna. Man börjar i röran att sortera upp de olika bitarna. Och sen säger experterna också så här att det är förhållandevis lätt, säger de, att upptäcka riktigt svår alienation. Och det är också viktigast att uppleva, att upptäcka den svåraste, för det är de barnen som löper störst risk. Så börja med de svåraste då, och sen så arbetar man sig neråt till att bli bättre och bättre på det här. Grundgrejen här är ju att bara för att någonting är svårt, vilket det är inte det en orsak, det är inget argument för att överge barn i ett pågående övergrepp. Det finns ju fler saker som är svåra när det gäller barn och övergrepp.
Det är det, såklart så.
Men man ska också veta det att om det påstås övergrepp, alltså att det inte påstås alienation utan bara inom situationstecken övergrepp, så måste även det utredas, och det är inte heller så enkelt.
Nej.
Så att oavsett så är det viktigt att man hamnar rätt.
Mm. FN, de skrev i somras en rapport där man varnar just för det här. Deras speciella, särskilda rapportör skrev en rapport om föräldraalienation och menar att det sker en ökning av den här termen i vårdnadstvister globalt. Och enligt FN-rapporten här så används den oftare mot kvinnor av våldsamma män. Och de varnar för den här utvecklingen. Kan det vara så? Eller hur ser ni på den här FN-varningen för att använda föräldraalienationstermen?
Ja, enligt experterna, jag vet inte ens om det är ett FN-dokument. Alltså det här blev ju en totalt halabaloo i expertvärlden när den här rapporten kom. Och jag tror inte att det är ett officiellt FN-dokument, om inte det har hänt väldigt nyligen att det har blivit det.
Ja, den ligger, man hittar den på FNs sajt, så att de har uppenbarligen publicerat den.
Enligt experterna är det en massa rodd med det där som inte jag heller har satt mig in i fullt ut. Men däremot, så vad den rapporten gör är ju att den hanterar FA som en genusfråga. Och om man hanterar endast som en genusfråga och bortser från all den forskning som säger att så inte är fallet. Så att om man väljer att tala om FA som en genusfråga, då bortser man från all forskning som finns idag.
Att det här drabbar även män.
Ja. Och inte bara det, utan man bortser från att det är en barnmisshandelsfråga.
Varför dyker en sån här rapport upp då, oavsett om FN har satt sin liksom totala stämpel på det inte? Den ligger på FNs
Fråga Remal Salem som har skrivit den, för det är vad hela det professionella communityt gör. De frågar, vad är det här och hur är det möjligt att det har hamnat där det har hamnat? Mm. Det står en hel del i boken om det också.
Jag sökte henne för en intervju också. Mm. Jag har inte fått beskeden, men möjligen om jag har tur innan det här programmet sänds så hinner jag intervjua henne. Då kommer vi få höra henne.
Mm.
En annan kritik som har dykt upp, det finns faktiskt vittnesmål i amerikanska granskningar från idag vuxna personer som hävdar att de som barn faktiskt hamnade med fel förälder i vårdnadstvister. Alltså med den föräldern som de var rädda för och som behandlade dem illa, därför att den föräldern hävdade att det handlade om föräldraalienation och att domstolen i de fallen då gick på den här förälderns linje som hävdade att barnet var alienerat. Och vi ska höra ett kort ljudklipp från den amerikanska undersökande podden Reveal som 2019 granskade det här. Och vi ska höra hur det lät i domstolen när domaren här går ganska hårt åt syskonen Anna och Alex som var rädda för sin mamma och ville bo hos pappa, men där domaren var övertygad om att allt handlade om att de här barnen var alienerade.
Young Alex, I am not happy with your conduct.
What?
I think you know why.
No.
You have not done what I asked you to do. You have not done. We discussed this. I asked you to be nice to your mother.
And I have.
I don't believe you have. I have reports that indicate that you have not been nice to your mother.
I've been very nice to her.
I don't think so.
Ja, det är ett kort klipp från den här podden Reveal. Alltså, även om kunskapen finns, om en domare kanske lyssnar på den anklagade eller så här, anklagande förälderns psykolog eller expert som säger att det här är föräldraalienation, hur undviker man att det blir så här fel?
Ja, nu ser det ju inte riktigt ut så här i Sverige.
Nej,
det är ju inte, det
är
ju
USA
inte så.
Då för ett antal år sedan.
Ja, det är ju helt annorlunda. Man får inte glömma att det är socialtjänsten som är den utredande myndigheten. Och det är socialtjänsten som då, om jag uttrycker mig lite slarvigt, levererar en rapport till domstolen. Och sen finns det såklart annan vittnesbevisning eller skriftlig bevisning också.
För de här syskonen vittnar ju nu i vuxen ålder i den här podden att ju mer de säger att vi är rädda för mamma, mamma är inte bra, vi vill bo hos pappa, allt de säger i den riktningen tas som intäkt för att ja, det är bevis på att de är alienerade.
Men det är ju inte så heller att barn hörs i domstol i Sverige. Utan barn talar ju med utredare från socialtjänsten och socialtjänsten gör en bedömning.
Mm. Om de inte är upp mot 14-15 år väl?
Då hörs de inte i domstol heller.
Ja, det gör de inte?
Nej, okay. det är nog... Jag skulle aldrig åberopa ett barn i domstol. Okay. Det ser inte ut så.
Så att det här är ett problem kanske snarare i en amerikansk rättstradition
ja,
i så fall?
Ja, jag skulle säga det.
Mm. Och jag säger att missbruk sker alltid. Det kommer alltid vara människor som missbrukar allting. Och det enda som man har att komma med är mera kunskap. Riktig kunskap.
Hörrni, om vi lämnar kritiken, vi tittar framåt. Framtiden för den här termen föräldraalienation, hur ser den ut?
Får vi önska? Jag önskar mer kunskap. Det är precis det vi är inne på hela tiden. Där handlar det om barnen och det handlar om att man ska hamna rätt när det gäller barnen. Så ökad kunskap. Och det är därför vi skriver boken och lägger massor med tid på det här.
Kommer Socialstyrelsen att sätta ner foten kring begreppet, tror ni, och granska forskning och annat?
Ja, det tror jag så småningom. Absolut, när tiden är mogen så gör man det. För det här, oavsett vad man kallar det, precis som jag sa inledningsvis, så kan de flesta hålla med om att det här fenomenet existerar.
Analytici, föräldrar som lyssnar på den här podden, som kanske är eller misstänker att de är utsatta för någon form av alienationsprocess från den andra. Vad ska de göra?
Prata med varann är väl egentligen det enda som finns idag. Läsa vår bok också och skaffa sig kunskap. Och sen hoppas jag ju att det sker en förändring i socialtjänsterna när de får kunskap. Jag tänkte faktiskt på en annan sak när du sa det här inför framtiden. Att nu har vi hamnat lite då, du har gett exempel på den här korselden som det blir så fort man börjar prata om FA. Och det blir det. Och det enda som är att minnas då, tillbaka till barnen igen. För att den korselden som vi nu upplever under en kort stund i studiorummet eller som socialsekreterarna upplever en kort stund när de ska prata med barnen i rummet. Lika intensivt känslomässigt är det för de alienerade barnen. Det är bara det att det är 24, 7, 365. Så man får liksom aldrig glömma att vi pratar om, i det fall barn är alienerade, och man, så pratar vi om en extrem psykisk påfrestning som de lever i hela tiden. Och det är de barnen vi inte kan lämna åt sitt öde. Oavsett alla problem som finns med det här och kontroverser hit och dit så kan vi inte överge dem.
Börje, vår lyssnarombudsman, har du lärt dig någonting idag?
Nej, men jag blev ju nyfiken här. Alltså, har ni exempel på där man har följt era kunskaper och det har blivit lyckat slut på det hela, happy end? Har ni verkligen följt upp det där så att ni vet att den är framför i böcker och så vidare, att det verkligen funkar? Har ni något exempel på det?
Jag har två intervjuer med i den här nya upplagan med lyckat resultat. De är med av den orsaken eftersom det ser lite bättre ut nu. Men där det är professionella som har kunnat hjälpa familjer så att barnen har kommit ur den här korselden, krigszonen, och tagits ur övergreppet.
Ja, vad säger du om det?
Ja, två exempel är inte så mycket om man tänker på Sverige, men det kanske blir fler med tiden om det här kunskap kommer ut. Ett intressant fält, men jag tycker väldigt komplicerat och svårt att få grepp om.
Det är komplicerat.
Ja. Bra. Börje, vår lyssnarombudsman här, Kvartaldjupet. Tack så mycket för att du tog din tid och var med och ställde bra frågor. De var inte så dumma.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Det var intressant.
Det är vi som ska tacka. Anna Lützi och Kristina Bergenstein också. Tack så mycket båda två.
Tack.
Ni kom hit.
Tack.
Djupet är slut för den här gången. Och om ni vill veta mer om föräldraalienation så kan jag rekommendera bland annat den som nämndes här i podden, rapporten från Norska Folkhälsoinstitutet, alltså motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Norge ungefär. De gav 2021 då ut rapporten Hur förstå och hantera barn som avvisar en förälder, en systematisk kartläggningsöversikt. Och den här finns på www.fhi.no. Och vill man höra den här kritiska granskningen av hur barn faktiskt kan hamna hos fel förälder när domstolen inte hanterar det här på rätt sätt, så rekommenderar jag just den här grävande podden Reveals avsnitt som heter Bitter Custody från 2019.
We have to stay with the parent we don't want to stay with and we're cut off completely from the parent that we don't.
Yep. That's really not healthy.
That's not healthy at all.
Actually, when you get to be psychologists and you have gone and done all the studying and all the research and you want to come back and tell me that it's not healthy, you can do that.
Mm, tack så mycket för att ni har lyssnat. Har ni åsikter, kritik, tankar eller som börjar vara med som lyssnarombudsman, hör av er till mig. Jag heter Magnus Thorén.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.